Det är måndag igen, återigen dags för en podd av Sanne och Svensson. Och det har ju varit en, vad ska vi säga, känslomässigt stark, ja stark kanske är fel ord. Det har varit en känslomässigt tuff vecka, vad säger du, känner du, tänker du?
Ja, alltså jag var i Karlstad i torsdags och fick den här pushen precis innan matchstart när det då bekräftades att Börje Salming då hade lämnat oss. Och första tanken var bara att jag var chockad och shit vad fort det här gick. Alltså bara, och så bara vetskapen av att man bara såg hur folk en efter en på något sätt fick reda på det här beskedet, och det bara blev lite tumma blickar, ledsna blickar, och alla sa oj, har du läst att det har hänt nu? Alltså folk har varit beredda på det men ändå inte på något sätt.
Nej, så är det ju. Vi har varit inne på det tidigare poddar, just att han fick de här hyllningarna. Det betyder ju ännu mer nu med tanke på det, att det gick bort så snabbt, att med det färskt minne. Sen har ju han fått, och Börje fick ju verkligen känna våran kärlek, och det är fint. Jag var ju i Leksand och skulle göra Leksand mot Brynäs, vilket med den kopplingen som finns till Brynäs för Börje, så var ju det också speciellt på sitt sätt. Men precis som du är inne på där, det börjar ju på läktaren. Folk börjar prata. Det var en obekväm stämning. Liksom det var, vad är det som händer? Det hade hänt någonting. Jag för en av få gånger hade helt lagt bort telefonen, för den, batteriet var helt slut på den. Så att jag fick inte riktigt med det här förrän att de i bussen, alltså produktionsbussen, ropade i våra öron vad som hade hänt med Börje. Och då skulle jag analysera Leksands powerplay. Hur onödigt känns det? Förstår du vad jag menar? Det var ju så här, matchen ska jag prata. Det saknar ju betydelse. Då tänker jag bara utifrån spelarnas perspektiv också, när de spelar, då måste det också ha blivit samma sak i deras hockeyhjärta som i vårat.
Ja, men verkligen, det blir väldigt sekundärt på något sätt, men ändå, hockey var det som Börje Salming älskade, och
exakt,
så att på något sätt så var det fint att bara omgången spelades. Och någonting som var väldigt fint var ju att man ändå gick ut och ställde sig på blålinjen inför period 2. Och det faktum att det faktiskt var i den 21:a minuten, det har inte jag tänkt, för någon sa det efterhand till mig.
Men det är också, där måste jag ge all form av beröm till SHL och klubbarna som bara rappt alla lag, 7 matcher, alla gick ut och ställde sig på blålinjen och den tyst minut direkt. Det var så otroligt vackert, och därifrån var det så här, okej, nu fokuserar vi på att spela den här matchen. Det var väldigt fint och känslosamt. Sen har det varit, ja, vi har ju fått flera som har sagt att tillägna ett helt avsnitt åt Börje Salming. Det skulle man såklart kunna göra, absolut, men jag vet, alltså hockeyn som inne, Börje hade velat att hockeyn skulle gå vidare, så, och vi älskar Börje. Han har fått den kärleken, och ja, vill ni lyssna på ett avsnitt med Börje Salming, ett hopklipp från Sporthuset, så rekommenderar jag det. Bland det absolut finaste var en intervju med Börje Salming som gjordes för 2 år sedan. Den är hopklippt nu, och där och höra på den nu, det är, jag fick tårar i ögonen.
Och en annan sak som ni också skulle kunna göra allihop. Jag förstår faktiskt att alla gör det här och nu. De flesta lyssnar ju på poddar i sin telefon. Och man kan ju faktiskt göra en ganska enkel sak. Man kan ju skicka in pengar till Börje Salmings ALS-stiftelse. Och om alla bara gör det här och nu.
Ja, absolut. Alltså, har du numret, Svensson?
Jag har numret. Jag har Swish-numret här nu. Så bara öppna telefonen. Öppna Swish-appen nu. Och så trycker ni in.
Jag gör det direkt.
1, 2, 3, 3, 8, 3.
Jag ska göra det direkt också. 1, 2, 3.
3, 8, 3, 1, 4, 8, 4.
1, 4, 8, 4. Så 1, 2, 3. 3, 8, 3, 1, 4, 8, 4.
Exakt. Och så föreslår jag att, bara för symbolens skull, att alla trycker in i alla fall minst 21 kronor. Tänk vad mycket pengar vi bara skulle kunna generera till den här stiftelsen om alla som lyssnar på denna podden gör det nu. Alltså vänta inte, utan, och det kvittar om ni har gjort någonting innan. Minst 21 kronor allihopa där ute nu.
Helt rätt. Swishat och klart från Lindström, gör det ni också.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Ja, som sagt, vi hade kunnat tillägna hela avsnittet till Börje Salming, men Sporthuset, in och lyssna på den podden, ett specialavsnitt om Börje Salming. Det är bland det vackraste jag hört den timmen. Det är tårar, kärlek, glädje, skratt, allting. Men vi måste gå såklart och fokusera på hockeyn, SHL och Hockeyallsvenskan. Det har varit full kubbning här den här veckan. Och vi har fått lite på nöten, Svensson. Bland annat från Magnusson och Olle Nilsson och några till. Hur vi inte kan prata om serieledarna. Och du fick ju uppdrag att titta på just serieledarna som var i Malmö i lördag. Så du vill veta vad du såg.
Alltså jag såg ett lag som, för det första så tyckte jag de var överlägsna hemmalaget i alla fall 40 minuter. Alltså även om det stod 2-2 i matchen så var det bara en tidsfråga innan de skulle rycka ifrån. Alltså det spelet som Växjö Lakers har från, alltså bakifrån med sina backar som styr och ställer på det sättet med Lukas Bengtsson, Joel Persson, även Hardy Herman Aktell. Alltså det tycker jag inte något lag i den här serien har som Växjö ändå har. Att man är så stabila bakåt. Man får fart bakifrån. Man kan slå öppnande passningar, framförallt Joel Persson och Lukas Bengtsson. Det tycker jag, den klassen, det är sånt som man kan vinna med så småningom här framåt våren.
Men alltså, då i mitt i allt det här så har ju, nu gjorde ju, har ju Robban Rosén gjort 5 poäng den gångna veckan, men dessförinnan så var ju han ganska blek sett till poäng med hans mått mätt. Du har Halbgevarts 16, Blickfeld, det är ändå 3 spelare som ska vara topp 6 forwards där som inte levererar.
Och de syns inte särskilt mycket. Robban syntes ju lite mer här nu under helgen i och med att han gjorde en del poäng, men alltså, om du tittar på Hagerborg så Dan Sexton och Joakim Blischfeld och de här, alltså de syns inte särskilt mycket i matcherna. Och en sån som Kalle Kossela som jag tycker ändå ser ganska giftig ut. Han blixtrar till när han har sina lägen, men sen så är han ändå relativt osynlig.
Men nu såg inte jag den matchen, men jag såg mot Oskarshamn där när Växjö förlorade visserligen, och sett någon match tidigare också mot Leksand där i uppehållet. Kossela, han är riktigt bra. Det är en spetsspelare. Och fortsätter han så här och liksom, han kommer tillbaka från en skada och blir ännu bättre. Och du kanske plockar in några spelare med Halbgevarts och 16 inte riktigt funkar och levererar. Ja, vem fan ska slå Växjö? Förstår vad jag menar? Det är på den nivån
vi snackar. Nej. Det kommer ju bli hur svårt som helst. Alltså, och nu saknar de ändå Brian Cooper som är en förväntad bärande back. Alltså Växjös backsida. Jag funderade också på det när jag tittade på den där backbesättningen. Ja, nu saknar man Cooper. Men då går ju Keegan Love in och gör ett ganska gediget jobb tycker jag. Mika Koivisto tycker jag alltid kommer undan med godkänt och kanske mer därtill utan att han, att det snackas särskilt mycket om honom.
Men när jag pratade Växjös backsida, var det inte ett rykte i somras att Anton Lindholm var på gång till Leksand också? Eller förlåt, till Växjö som då valde Leksand. Var det innan man värvade andra backar, eller hade man då den här backuppsättningen och man ville krydda ytterligare med han, eller?
Ja, det var jag funderar på det också när jag såg Växjö. Men de skulle tydligen in med Anton Lindholm, i alla fall göra ett ärligt försök och få dit honom. Nu stack ju pengarna iväg så pass mycket så det fanns ju inte någon realistisk chans att man skulle lösa det. Men tänk ändå att man skulle gå med Lukas Bengtsson, Joel Persson, Hardy Herman Aktell, Brian Cooper, Mika Koivisto och då Anton Lindholm. Nu valde man att gå på Keegan Love istället. Det är inte så att Keegan Love ska jämföras med Anton Lindholm. Man valde att gå på honom och så la man lite mer pengar på forwards istället. Till exempel Jadon Hargowatts som man värvade ganska sent.
Vi har fått en fråga från Daniel Larsson. Nytt rekord för antal backar som gör 40 poäng eller mer i år. Hur många blir det och vilka? Det är ju rätt intressant det där. För jag menar att Jonathan Pudas kommer göra över 40 poäng. Han har gjort 25 på 21. Theodor Lennström har gjort 18 på 14. Nu är frågan när han kommer tillbaka och när han väl är tillbaka. Vilket slag.
Men det var ju ändå januari på Theodor Lennström nu som det snackas om. Och då blir det kanske lite tufft. Eller vad spelar man fram till januari? Kan det vara en 10 match för någonting?
Ja, så det kommer nog bli tufft. Men Pudas kommer komma över det. Joel Persson, han är 17 på 20. Han borde ju komma över. Lukas Bengtsson, 14 på 19. Joel Aledja, han har ju gjort 13 på 19. Men han har gjort 8 poäng på 10 matcher när han kom till till HV71. Så att det borde ju bli en, kan det bli en fyra, fem stycken tror jag, eller kan det bli så pass?
David Sklenicka också kanske.
Ja, gjort flest poäng i spelet 5-5. Det är ju, är det backarnas år helt enkelt?
Ja, men alltså det, man ser ditt leende som kommer fram här nu när vi pratar backarnas år.
Men det är ju, alltså backarna, det är ju, även om man har en riktigt bra back så spelar sällan de 2 minuter i powerplay. Det är Henrik Larsson, kingen kallad, i Bofors Karlskoga. Han spelar 2 minuter per, det är vackert att se. Men även Lennström när han var frisk, han bytte efter 1:20. Det är som att även om du har en riktigt bra back så får inte han, ska inte han spela 2 minuter. Ryan Lash, ja men det är självklart att han ska spela 2 minuter. Men har du den bästa backen i serien, typ Pudas, typ Lennström, då ska de lira 2 minuter.
Men hur var det med när Lee var till exempel i Färjestad? Det var väl, de hade väl någon finne också som var jävligt bra där i Färjestad. Hur var det på Petras X-tid och så när han sprutade in poäng? Hur mycket lirade de i powerplay?
Ja, de lirade ju rätt mycket Petras X och det här gänget. För de hade ju en första uppställning som lirade 1:40. Men när Davidsson åkte och bytte, eller Törnberg, då åkte ju Petras X och bytte också. Jag minns inte exakt vilka som kom in. Det var väl typ Mikoloma som lirade andra PP där, kan jag tänka mig.
Eller om det var Pasi Poistola, om det var så långt tillbaka.
Poistola stod ju i första PP på vänstersidan där när Petras X styrde och Davidsson och så. Så att, nej, men intressant att se. Det är ju i alla fall, tror jag, att Bengtsson och Joel Persson, om vi då håller oss kvar vid Växjö, som tar sig över 40 poängs spärren.
Sen är det ju också svårt att hålla det över tid, om jag nu får ta död på det där lite grann också. Jag vill inte vara någon neggig jävel här nu, men även om jag är det, men det är ju svårt att hålla det över tid. Vi har ju ändå sett tidigare säsonger att man har sprutat in poäng tidigt på säsongen, men sen kommer det någon svacka och man har inte råd med en jättelång svacka om man nu ska nå de poängsummorna som back.
Är vi nöjda med serieledarna Växjö där, eller har du mer att tillägga?
Ja, men det som med Växjö är ju att man hör lite mer rykten gällande Glenn Gustafsson som jag tidigt berättade här att Rögle var väldigt intresserad av. Jag vet att hans tidigare klubb Örebro också är väldigt sugna på honom, så att det kan bli en liten dragkamp där mellan klubbarna om honom och Örebro där, som kanske får lite plats till Seglen, som kanske en topp 6 forward nästa säsong. Och han har varit där tidigare, kanske kommer lite närmare hem mot Stockholm, och det nu är jätteviktigt för honom. Men han känner ju till stan, de känner till honom, han har fått sin utveckling där. Det skulle kunna vara ett alternativ, så att jag hör att det står mellan Örebro och Rögle, men att ingenting är klart. Men Växjö tror jag inte kan räkna med honom, för att pengarna har stuckit iväg på en nivå som jag inte tror att Henrik Evertsson och, nej, Växjö vill matcha.
Men det är ju lite det som är Henrik Evertsson. När typ Linus Fröberg blev för bra eller för dyr, ja men då lämnar man honom och så plockar man in typ en Pontus Holmberg i den rollen. Så det är väl så Växjö bygger sina framgångar på. Men du var inne på Rögle, att Glenn skulle vara där. De tog ju en galet viktig seger mot Luleå. Tog också en poäng mot Linköping, i alla fall 4 poäng den gångna veckan. Vi har fått en fråga från Kim Duva på tal om det här derbyt som stundar på tisdag, alltså imorgon, mellan Rögle och Malmö. Han frågar då Kim: har inte Skåne derbyt dött lite de senaste åren? Han känner ingen hype alls och har känt så på flera år. Mycket på grund av övergångarna som Sar till Malmö för att sedan vända tillbaka till Rögle. Och nu senast Rosdal som valde Rögle för att några år senare vända tillbaka till Malmö. Vad är rivaliteten?
Ja, men jag känner ändå att rivaliteten är där. Om vi bara blickar tillbaka till den här första matchen när Rögle släppte på efter att publiken var tillåten igen, alltså i oktober 2021. Alltså vilket tryck det ändå var i Ängelholm på den matchen. Du vet då när de åkte in i teckningscirkeln. Alltså det var ju gåshudstryck och... Alltså jag skulle ändå säga att jag känner ingen skillnad på den rivaliteten egentligen. Det som har varit skillnad de senaste åren har väl varit att Rögle har varit så pass mycket bättre än Malmö, och att Malmö alltid förlorar hemma mot dem. Så Kim, som jag vet håller på Malmö, att han känner lite luften ur, ja det kan jag förstå, men jag tror han också är lite färgad av att Malmö har varit så pass mycket sämre än Rögle, så att det kanske inte har varit lika roligt heller. Plus att vi har haft en pandemi.
Ja, Brogis undrar om Malmö tar bussen till matchen på tisdag. Det är ju Malmö, och Malmö har väl uppe i 8 raka hemmaförluster nu.
9 raka hemmaförluster. 9 raka.
Ja, det är väl bra trend att bryta derbyt. De vann ju derbyt senast när lagen möttes i Ängelholm. Och jag tycker att den här rivaliteten finns där. Men du, vi håller oss kvar lite vid Rögle. Hyllade Bengan. Vem var Bengan? Det var väldigt fin hyllning som de gjorde inför matchen mot Luleå lördags.
Ja, men verkligen. Jag har tänkt ta upp Bengan också för att jag har stött på honom på Catena Arena flera gånger. Och det där är ju en, vad ska man kalla honom? En spillving som lättar upp stämningen, som alltid var glad, tog hand om folk, skötte om saker, brann för föreningen, som hade ett glatt humör, alltså en glädjespridare som alltid fanns på hallen. Och jag pratade lite med folk som har varit i Rögle länge, att han har ju varit där ända sedan 80-talet och hjälpt till med grejer. Då har det varit allt från kiosker till materialare och allting. Alltså en sån föreningsmänniska, ja, som inte vill ha någonting tillbaka. Alltså han vill inte ha någonting tillbaka mer än lite vänskap och lite uppskattning och sådär, och nöjer sig med kanske en kopp kaffe och står där och surra lite. Alltså en sån som får föreningarna att gå runt, så att jag förstår att det är en jätteförlust för alla runt Rögle, för jag har inte hört en enda människa som har sagt ett ont ord Nej. Om honom under alla år, utan alla bara pratat om Bengan som den han är. Och det är oerhört sorgligt att han lämnade ju alldeles för tidigt också. Ja. Han var inte jättegammal när han försvann här för ett par veckor sedan.
Fint av Rögle såklart, men rent sportsligt då? Man släppte alltså Kim Rosdahl, man släppte Theodor Niederbach till Modo. Man fick Daniel Saar skadad och Dennis Everberg är också skadad. Det måste ju finnas spelare på gång in alltså nu, eller hur ser marknaden ut? Många frågor om det.
Marknaden är ju som den är. Den är ju inte alls rolig. Alltså om du inte vill ha bara bredd, alltså bara hitta så att säga kroppar, det kan du säkert göra. Och det blir ju lite begränsat av att du inte vill in på den ryska marknaden med spelare som lämnar. Det fanns ju en rysk, alltså från Kazakstans klubben där, som var ute på marknaden här för någon vecka sedan, och det är ju ingen som har tagit honom. Nej, trots att de verkligen har haft chansen, och det begränsar ju klubbarna. Och att plocka spelare som kommer bort från Nordamerika, då ska de igenom i olika waivers, så de har lite, alltså de sätter mer på spel där borta om man liksom bryter kontrakt och så vidare.
Sen är också det som är att AHL har ju, de lönerna har ju gått upp ganska rejält i AHL, så att en bra AHL-spelare får ju bra betalt nu. Tio åkte de till Europa för att tjäna pengar. Nu kan de faktiskt tjäna bra också i Farmaligan, så att det är ju en viktig aspekt att plocka in där.
Ja, det var ett rykte som cirkulerade. Jag tror bara det är tyvärr för Rögles del att det bara är någon form av forumrykte eller vad man ska kalla det. Det var något som drogs igång att både Fredrik Olofsson och Malte Strömvall skulle vara klara för klubben, men Nej. Det känns ju som att hade det varit så hade nog Rögle gjort allt i sin makt för att basonera ut det så fort de bara kan.
Men Olofsson, han har ju ett one way, alltså han tjänar $750,000 oavsett om NHL eller inte, så att han kommer vända hem, det ser jag som helt osannolikt.
Ja, alltså jag ska säga så här att alltså de här NHL-kontrakten, de här $750,000, alltså de ska fördelas över hela säsongen. Jag skulle tippa på att Olofsson på sin höjd kanske har fått ut $250,000 av de $750,000, med tanke på att dollarn är alltså uppe på typ 11 kronor, så är det alltså 5,5 miljon kronor kvar på det avtalet minst just nu som han ska få innan han är fri från det kontraktet. Och jag har bara svårt att se att en spelare som kanske inte har tjänat de fetaste pengarna i sin karriär, att han ska släppa efter de pengarna i det läget, i den åldern han är i nu, för att komma tillbaka till Rögle. Alltså det där löser du inte ut även om du har de tyngsta sponsorerna i ryggen, för att det blir helt skevt gentemot hela spelartruppen att de skulle betala ut 5 miljoner för en sån spelare.
Nej, det funkar ju inte. Nej, såklart inte. Men du hörde faktiskt en intressant grej den gångna veckan. Vill du ta hål på det här ryktet? Eller ryktet? Jag fick det från bra källor. Att Rögle har topp 3 lägsta lönebudgeten, spelarbudgeten i SHL. Tror du på den?
Alltså så här, jag vet att lägsta är 41 och högsta är 55. Så det skiljer alltså 14 miljoner mellan högsta och lägsta i SHL. Och då skulle jag tippa på att det är Oskarshamn som är på 41 och sen så Leksand kanske. Frölunda är nog inte så dyra. Men alltså, Leksand skulle jag nog säga att det är de som ligger på 55. Men att Rögle, ja, alltså med tanke på att man ändå har gått relativt tunt in i det. Jag håller inte det som helt omöjligt
Nej.
Ändå.
Nej, men om du alltså, tänker att du räknar bort Ted Brithéns lön. Du räknar bort alltså Fredrik Olofssons lön som man ändå värvade. Du plockar nu bort Kim Rosdahls lön. Alltså kolla på spelare som tjänar. Tambellini absolut tjänar ju bra. Everberg, Sar, definitivt. Bengtsson Tony bra.
Tjänar också mycket.
Absolut, det är några spelare. Men sen har du ju också ganska många spelare som inte tjänar, med all respekt för hur världen ser ut, men med hockeymått mätt, som inte tjänar speciellt mycket, där 30, 40, 50 tusen. Den
nej,
typen
nej,
av spelare har man många
det.
Av.
Jag håller med om det. Alltså, det är det som gör att jag tror ändå att det inte är helt orimligt att de är botten tre i löneligan som det ser ut nu. Det är det som gör att de har lite kapacitet att faktiskt värva spelare för. För att man hade ju säkert haft möjlighet, om du tittar på vad de har i kapital och vad de har gått in med i budget, att vara topp tre, men att man inte har hittat rätt spelare, för Rögle skulle ju ändå fylla på, och då hade man ju kanske varit topp tre om man hade fyllt på med tre spelare till, för större marginaler så är det nog inte.
Rögle hyllade Bengan, och i Oskarshamn hyllades Arne Nilsson. Han är ju levande i allra högsta grad. Han hyllades ju på isen, och var då tionde personen som valdes in i Wall of Fame i Oskarshamn. Och Arne Nilsson, han är väl, får man väl säga, en allt i allo i Oskarshamn. Alla känner Arne. Arne känner alla, så beskrevs han.
Ja, han är väl någon form av värd där uppe i VIP-logen i Oskarshamn. Jag har sprungit på honom där någon gång. Han har väl säkert haft alla möjliga positioner i Oskarshamn genom åren. Det där ser man, att det där är ju en föreningsmänniska. Nej. Det där slår upp föreningsmänniska, så är det Arne
det är
Nilsson
det är
för mig.
Prototypen. Det är prototypen på föreningsmänniska. Det är han som gör att
idrotten
går runt. Men du, jag var ju och kommenterade den matchen. Såg du första perioden eller mellan Oskarshamn och Timrå?
Alltså fy fan vad roligt det var att kolla på matchen nu.
Ja, det var galet ju. Ja. Det var så jäkla bra. Alltså, när Oskarshamn spelar som de gör i första perioden och Timrå kan ta, inte rygg, men Timrå kan liksom driva på det också. Det är kanske inte så här de lagen du tänker på som de publikfriande, men jag undrar ta med tusan om när de lagen möts det här, i den här matchen i första perioden. Det var bland det roligaste jag sett.
Ja, men alltså när Oskarshamn, när de har sin, alltså Oskarshamn har ju en väldigt bra offensiv, alltså det var ju det som gjorde att de slog Växjö borta också, att man hade så jävligt snurr i det offensiva, man hade ett bra powerplay, då är ju Oskarshamn för jäkla roliga att titta på. Men på tal om Timrå, William Halvardsson har en fråga. Man pratar ju väldigt mycket om Jonathan Dahlén och Anton Lander som har varit riktigt bra. Jonathan Dahlén gjorde ju ett hattrick mot Oskarshamn. Men Emil Pettersson, pratar vi för lite om honom? Han kom ju inte med i Tre Kronor till exempel.
Nej, jag tänkte på det när jag stod och kommenterade matchen. Det har ju blivit att hade Emil Pettersson varit där i fjol så hade man ju pratat om Emil Pettersson hela tiden. Det var ju den första spelaren du hade pratat om i Timrå, Emil Pettersson. Ja, Ty Ratti såklart också, Hansel. Men alltså han hade ju varit den stora. Nu har ju han lite bakvattnet, men jag tänkte på matchen där. Jäklar vilken smart hockeyspelare. Åker inte alltid snabbt, eller rätt sällan speciellt snabbt, men han är rätt positionerad, hittar bra passningar, han har ju fina skottet. Den kedjan med Dahlén, Lander och Pettersson, det är ju, den aspirerar på en av de bästa kedjorna i serien definitivt.
Och Anton Vedin då, pratar vi för lite om honom? En reflektion från mig nu, alltså jag hade ju inte särskilt höga tankar om Anton Vedin efter HV-året, tyckte det var lite blekt, lite blött kändes det som. Men jag tycker ändå Anton Vedin har visat sig, framförallt i bortamatch mot Luleå var han ju riktigt grym. Bra till exempel.
Det har tagit lite tag för honom att komma tillbaka från den här axelskadan. Jag tror när han började spela så var han inte, han hade nog inte ens full rörlighet. Jag undrar om han har det till och med nu. Så det har tagit lite tid för honom att komma in i det. Men han är ju också en spelare som är, jag tycker han gör mycket bra. Bra på att ta in pucken, bra på att skapa lägen. Han är ofta, om man kollar på liksom en spelare som skapar mycket framåt kontra vad som sker bakåt, så är Anton Vedin en plusspelare på det sättet. Sen är det klart, med Robin Hansel där som är en jäkligt smart center, så har man ju en jäkligt fin andra kedja med Halloran. Även om Halloran är en sämre eller en kopia på Greco i Frölunda, med snabb spelare med dåligt spelsinne.
Robin Hansel, kan det vara den checken du uppskattar mest i SHL, i alla fall de senaste 10 åren?
Jeschemejkal.
Ja, du gillar Schmeichel också. Men Hansel har du ändå varit på
absolut.
Rätt mycket. Och med all rätt ska jag ju säga också, med tanke på hur smart han är.
Men om man får använda ordet älska då på hockeyspråk, förstår jag menar, så älskar jag Robin Hansel när han spelar. Han ligger alltid rätt i position. Alltså om jag som gammal back tänker, hade jag fått spela med Robin Hansel så hade jag ju aldrig hamnat i speciellt mycket problem, för han är alltid spelbar. Han är alltid ledig och han får pucken, så skapar han alltid tid för sig själv. Så man kan slå en liten halvrasslig passning så får det ändå se bra ut. Jag ska inte göra någon jämförelse i övrigt, men Henrik Zetterberg hade den egenskapen av alla spelare jag spelar med, den allra tydligast. Såklart Robin Hansel är ingen Henrik Zetterberg, men han har lite av den förmågan att få alla att växa och bli bättre omkring sig.
Oskarshamn gjorde ju klart med Rasmus Bengtsson från HV71 här under helgen också, så på ett lån. Vad är din reflektion att man lånar från en annan klubb och framförallt där nere i bottens rike?
Ja, jag vet. Det där vänder sig lite i magen faktiskt. Då får man i så fall, tycker jag, om HV har ju ingen användning för Rasmus Bengtsson nu när Niklas Hjalmarsson har kommit in. Men då får man ju helt enkelt lämna honom resten av säsongen, eller då får väl de köpa honom eller någonting sånt. Låna spelare sedan mellan lag som definitivt, jag menar, de slåss ju om samma position här och nu. Ja, det gillar jag faktiskt inte alls.
Det vi kan slå fast är att när de väl har skickat honom på heltidslån bort till Oskarshamn och han
kommer inte tillbaka.
Komma tillbaka, även om han har 2 år till. Det finns ju inte en chans att han kommer tillbaka. Alltså, hans förtroende i HV71 är ju egentligen förbrukat i och med det, skulle jag säga. En annan grej på tal om Oskarshamn som jag ändå vill lyfta med dig. Johannes Salmonssons tackling på Joel Persson som inte visades på mediakub. De hade ju ingen möjlighet att ta en 5 minuter eftersom han inte hade lyft på handen. Ingen av dummarna hade ju helt enkelt sett det. Vad känner du kring det?
Nummer 1, att domarna inte såg den, det är ju faktiskt dåligt, får jag ändå säga. För det är sån uppenbart jäkla fulsmäll från Salomonsson. Och att Salomonsson gör den, det är förvånande, för han är inte den typen av spelare. Det var ju såhär, va? Vad håller han på med? Vad hände där? Men att ingen av domarna ser det tycker jag rent och sagt dåligt. Och det blir ju som du säger, ligger Joel Persson kvar så får han ju 5. Där får de faktiskt lite smisk på fingrarna, domarna som måste. Man måste se den situationen.
Men det har jag ju tänkt på ganska många gånger här sista tiden, att hade han bara lagt sig där, och där är klubban uppe, och hade han lagt sig så hade han fått en utvisning med sig. Det har varit ett par ganska patetiska utvisningar på sista tiden där man bara känt att nu är spelarna så less så att nu lägger de sig ner. Du tjänar ju ingenting på att vara stor och stark längre.
Nej, men den har ju funnits. Den problematiken har ju alltid funnits. Det är ju ingenting nu.
Jag upplever att det har stegrat sista tiden, eller har jag bara sett fel matcher?
Nej, jag kan inte säga emot det vad du känner och vad du tycker, men den problematiken har ju alltid funnits där, tänker jag. Och när det var 3-domarsystem så var ju problematiken, den fanns ju allra högre grad. Men det kanske, vi noterade inte på samma sätt, för vi såg inte dels lika många matcher men lika många kameror. Men att man inte kan ta den, det är ju så. Men annars är jag har sjukt läst på det här med filmningar, att det skriks på filmningar i tiden. Och här får jag faktiskt medhåll från Kalle 990. Som när Oskarshamnsfansen skanderar filmar till Dahlén som får en solklar och vårdslös bentackling. Jonasson då som delar ut den knätacklingen får 3 matchers avstängning. Och det var rätt hett stämning faktiskt från Oskarshamnssupportrar. Vakterna fick liksom gå och mota, för jag intervjuade Jonathan Dahlén som gjorde ett hattrick i den matchen. Jag såg vakterna fick liksom mota lite fans som, de skulle inte göra en rusning, men de var på väg bort där han skulle gå ut för att skrika filmare. Och då tycker jag det blir patetiskt liksom. Det var en ganska uppenbar knätackling, och skrika filmare då har man ju tappat det helt.
Ja, nej, men så är det. Jag tycker jag hör filmare rätt ofta från hemmasektionerna, och det känns ju bara onödigt att göra det i de lägena.
Men Timrå mötte ju då Oskarshamn, det är seriens bästa bortalag, 5 raka segrar, och i torsdags så slog man Luleå rejält, och där måste jag faktiskt hylla Ante Karlsson och backträningen där Lasse Marklund. Jag tycker att de har fått ordning på spelet jäkligt bra. Det ser kompakt, det ser tajt, det ser homogent ut. Oskarshamns första period, man sårade Timrå. Vad gjorde Lasse Marklund? Nej, vi backar hem lite. Alltså inte backar hem med hängsel och livrem, utan han hade liksom, de hade en strategi för att neutralisera det. Och det vände ju faktiskt matchbilden. Så
kan man säga Lasse Marklund? Heter han inte Lasse Marklund? Eller Lasse Marklund.
Lasse Marklund. Ja, men nu får han i Timrå. Men du, när vi ändå är inne lite på Timrå där, så vann ju de mot Luleå. Du har fått en fråga från Marcus Mattsson. Det är faktiskt en kollega till mig på Simo, kan man säga. Det är han som gör grafiken.
Och han är stor Luleå-supporter.
Exakt. Och han har skrivit faktiskt i Expressens hockeybilag också. Så indirekt en kollega till dig också. Men han frågar då, behöver Luleå byta sportslig ledning? Frågetecken. Medvind, final i fjol, mycket pengar på banken, högst beläggning i SHL, sponsorer öser på, hela staden är taggad. Trots det, medioker säsong, och det har inte hänt ett dugg på värvningsfronten trots utlovad spets.
Ja, men och jag, den här känslan har jag fått från ganska många Luleå-supportare. Det var en som propsade på ganska hårt redan under förra veckan på att nu måste ni ifrågasätta Luleås sportsliga ledning. Men jag säger så här, att Luleås sportsliga ledning har gjort lite samma misstag som till exempel Rögle sportsliga ledning. Man har övervärderat marknaden, varit helt säker på att man ska hitta spetsen. Och man var ganska tidigt och sa, nej, men vi ska värva in två spelare. Så hittar man Leo Komarov ganska sent. Känslan var ju att man gick på en spelare. Vi vill ha Leo Komarov, men vi vill egentligen ha någonting lite spetsigare. Det blir bra med Leo Komarov, allt det han står för. Det blir bra, han passar in i Luleå. Men att man hela tiden har sagt, nej, men vi vill hitta någonting spetsigare. Och så har man inte gjort det. Och sen så har det har inte gått lika bra som det gjorde förra säsongen. Man fick en fullträff på Sami Lepistö, där man hade Linus Omark, Pontus Andreas som funkar hur bra som helst bredvid Omark. Det är klart att man blir färgad av att tre så pass tongivande spelare försvinner. Tyrvänen är inte lika framstående. Man är inte lika bra som förra säsongen.
Men svar på Mattssons fråga. Svara på frågan. Ska de byta sportsledning?
Nej, man ska inte byta sportsledning. Alltså, framförallt tycker jag att det paret, att det, den dynamiken som Skuggan och Engman har hittat, det tycker jag är ovärderligt. Båda två är från bygden. De har hjärta för klubben. Det är inte en anledning till att man ska vara där. Alltså,
de har uppenbarligen gjort ett bra jobb tillsammans med Bulan.
Ja, men det är klart de har gjort ett bra jobb. Jag tycker absolut inte. Och jag har svårt att säga att Luleå ska hitta någonting som är bättre på den positionen än Skuggan och Engman. Men just med den dynamiken man har med Engman, som är den här smarta, kan ekonomin bra, Skuggan som ändå är den han är.
Vi har också fått flera frågor om Luleå har några spelare då, någon spets på gång in i truppen.
Ja, men alltså man har ju ändå gjort en förfrågan på Mario Kempe. Det gjorde man rätt tidigt och det har blivit lite skarpare här på sista tiden. Men Mario Kempe vill ju ha för detta året plus nästa igen. Och han vill ha ganska bra betalt. Så att, och det är inte Luleå beredda att ge i det här läget till en spelare som ändå har gått skadad så pass länge. Utan Luleå, likt många andra klubbar, vill ju ge Mario Kempe denna säsongen, kanske nästa också, men inte ytterligare en för de höga beloppen som vi ändå pratar.
Ett lag som är rejält på gång efter uppehållet i HV71. Tre segrar på de fyra senaste matcherna och den enda förlusten har kommit mot Skellefteå i torsdags. Jag såg Oskarshamn HV71 och det var väl första gången den här säsongen som jag upplevde att HV spelade som ett SHL-lag, och det är ju kanske lite klyschigt att säga, men de spelade med marginaler, de spelade rejält. De spelade uppoffrande.
Men de hade väl en jävels utdelning också i början, ja, och kunde rida på det lite.
Absolut, men det är ändå ett lag som spelar mycket bättre. Jag tycker också att det är en högre intensitet i laget. Man ser, fan, det är klart att det hänger ihop med självförtroende, men man ser rappare ut än vad man gjorde kanske de 12-13 första matcherna av säsongen, tycker jag.
Hur tycker du att sådana importer som Andy Mealy och de här, Sam Vigneault gjorde i första målet här mot Brynäs, tycker du att de har visat framfötterna lite mer, eller är det andra spelare typ Herman Hansson, ja, det, som har varit bra hela säsongen, eller vilka är det som driver laget?
Ja, men alltså, säger man mot Oskarshamn, så var det ju den fjärde kedjan med dansken Mjölgård och Lindbäck och Herman Hansson som var riktigt bra. Herman Hansson, det är nog den bästa värvning man har gjort inför säsongen, eller hur?
Ja, och det var ju många bara, vad fan ska vi med honom till liksom?
Exakt, och nu undrar jag, vad ska man med Böttger och
Mili
till?
När du är inne på Måns Lindbäck, jag hör att det är jävligt så många SHL-klubbar som är på honom, så jag tror att det kommer bli ganska dyrt för HV om de vill förlänga med Måns Lindbäck. Han var ju rätt het redan när han gick till HV för SHL-lagen. Då valde han att skriva på för en lite bättre allsvensk klubb än vad Södertälje var i det läget. Spela en toppklubb för att följa med upp till SHL. Jag tror att det var helt rätt val för Lindbäck också, så som utvecklingen ändå har blivit. Men jag hör att det är rätt många SHL-lag som är ute efter honom nu.
Ja, alltså det är ju intressant. Och samtidigt som jag hyllar honom så hade jag ju absolut inte gått med på en budgivning där jag hade sprungit iväg i betalning. Definitivt inte, för Måns Lindbäck är en fjärdekedjaspelare. En bra fjärdekedjaspelare, men om jag hade byggt ett lag så hade jag ju aldrig betalat över 70 000 för en spelare i fjärdekedjan. Och vill Måns Lindbäck ha 70 000 i mitt lag, då kan jag signa honom. Men mer än så hade jag inte gett honom, även om jag gillar honom. Börjar betala fjärdekedjaspelare mer än så, då tror jag då blir det en fel balans i laget och då kommer du inte kunna värva toppspelare. Då kanske du behöver göra avkast på toppen, om du förstår vad jag menar.
Ja, alltså det är ju ren Henrik Evertsson style, alltså.
Exakt.
Han lägger sina pengar på sina toppbackar och på sina toppfors, typ Kalle Kossela, och det är ju därför han har varit så framgångsrik. Det är bara att titta genom åren att Henrik Evertsson har ju fått sån sjuk utdelning på de, alltså spelarna som man har betalt lite för, och när de är, precis som du sa med Linus Fröberg där, när han är tillräckligt etablerad och det sticker upp mot 200 månader, ja men då är han inte beredd längre att vara med, utan det var kanske för en hundring och så var han en tredje center någonting, jobbade sig uppåt, men när han skulle bli andra eller första centern, ja men då backar vi.
Men om vi håller oss vid HV där, det är en Niklas Hjalmarsson-effekt, vet du, det är en Hjalmarsson-effekt i HV71.
Alltså baserat på att han ger en trygghet, eller vad tänker du?
Baserat på att han ger ett ledarskap i gruppen. Han hade ställt sig upp ganska tidigt när han var i HV71 och berättat om sina erfarenheter från klubbar han har varit i. Och du vet, komma in och prata när man har vunnit 3 Stanley Cup och berätta om framgångsrika lag man har varit i. Och då berättade han att de klubbarna som har varit framgångsrika, det är lagen som har drivit sig själv. Tränarna har inte behövt gå in och sätta ramar och regler huruvida vi backcheckar tillräckligt hårt eller tar ansvar eller tränar hårt. Det driver gruppen. Tränarna ska fixa de taktiska grejerna. Och när man sitter då som lagkamrat, man tänker inte så här, det där är ju bara skitsnack. Utan det var ett wake-up call för hela HV71, och därifrån har jag hört att det, alltså kravställningen inom gruppen, det går inte ens att jämföra med innan Hjalmarssons möte med gruppen, förstår du vad jag menar?
Ja, men absolut. Och det, alltså jag tycker det är fascinerande på ett sätt att det ska behövas en sån sak för professionella hockeyspelare, att det ska behövas att det kommer en NHL-spelare som...
Ska jag berätta varför? För att det vet jag själv, det svåraste att leda en grupp eller leda andra, det är när man själv inte presterar. Jag har varit lagkapten i både Timrå och Färjestad. Och när man själv inte presterar bra så är det jävligt svårt att vara en ledare. Det är svårt. Men när du själv spelar bra, då kan du leda. Och skaffa sig den trovärdigheten i gruppen, att även om jag var dålig i Timrå så kunde jag säga från att det här är fan inte okej. Och skaffa sig den liksom, vad ska jag säga, självförtroendet i sitt ledarskap, det är inte enkelt. Och jag tror inte att det är så många som har varit dåliga i HV71, och då är det svårt att leda andra.
Men alltså då faller jag lite grann tillbaka till laget som ändå finns i min hemstad, där Carl Söderberg är den som är lagkapten för den här gruppen. Blir det en mindre trovärdighet för en sån spelare som inte presterar då?
Hade det varit Carl Söderberg som inte hade presterat över 3-4-5 matcher, då är det inga problem. Han kan fortfarande leda laget. Sen tror inte jag att Carl är den verbala ledaren på det sättet. Men han har varit så pass svag, som ändå får säga att han har varit över hela säsongen, då tror jag att det är svårt att leda andra än sig själv. Så att det blir ett uppenbart problem. Och det är klart att Händemark, om han är bättre, kanske han blir en tydligare kapten. Inte för att man för den delen ska ge honom set på bröstet.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn. Det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Ett
inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannis analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanni och Svensson. Gå in på expressen.se/sannisvensson så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda!
Men över till HV igen. Nu har man presterat, vunnit 3 av 4 matcher här de senaste matcherna. Och det är, då är man uppe på ett snitt som är en bra bit över som kommer krävas av HV för resterande del av säsongen för att leta sig upp från det där kvalstrecket. Det är, man behöver vinna varannan match resten av säsongen. Så man vinner man lite matcher här nu så skaffar man sig ändå en ganska nödvändig buffert.
Ja, samtidigt är det ju, förlorar man 2 raka matcher så sitter man ju liksom rejält i skiten. Men det är klart att av de lagen i botten så är det ju HV71 som har liksom, som det blåser mest positivt kring, så är det.
Och
det
andra laget då, man har slagit Malmö, man har slagit Oskarshamn, man har slagit Brynäs. Det är ju helt rätt lag att slå också.
Och då blev det rätt att förlora mot Skellefteå som, ja, de hade 6 raka förluster. De är uppe i 7 raka segrar nu och är ju jäkligt bra. Och dessutom förlängde Rickard Hugg, och du har ju sagt tidigare i poddar och i Sillerum och allt vad det är, att han är typ, ja, han kan gå till NHL om man vill. Vad betyder det här kontraktet då med Rickard Hugg rent i praktiken?
Ja, men det betyder ju att han är spelar i Skellefteå om han spelar i Europa, skulle jag säga. Alltså han har ju uppåt 10 NHL-lag som aviserade tidigt att de vill plocka honom. Och jag vet att Rickard Hugg också vill åka över till NHL. Vi har sett spelare förr i Skellefteå också. Per Lindholm skrev ett långtidskontrakt med Skellefteå där han hade en KHL-klausul som han då nyttjade när han åkte till Akbars Kazan. Han kanske hade varit kvar om det inte hade varit den situationen som ändå var i Ryssland en säsong till. Men Rickard Hugg kommer att spela i NHL nästa säsong. Det här är ju bara en trygghet för Skellefteå att man har honom under avtal till 2028. Och det är väl bra på sitt sätt att man har den trygghet. Man får bara se till att inte ha för många spelare som man sitter på som helt plötsligt vill hem och så har man inte plats för dem.
Skellefteå går bra. Riktigt bra. Kul att se dem spela rolig hockey, anfallsglad. Det är gediget, det är topplag. Ett annat lag som spelar som det topplag som många förväntade att de skulle vara inför säsongen är Frölunda, som har varit sylvassa efter uppehållet. 3 raka segrar. Den här veckan vann man både mot Örebro och hemma mot Linköping. Och det är kompakt och tajt defensivt nu. Det är ju otroligt bra, måste jag säga.
Men är det en Borgman-effekt då? Alltså, gör han andra bättre också? Att man fyller på toppen i sin backbesättning och andra dras av Borgman?
Det är klart att 25 minuter Borgman per match, det är givetvis. Jag tror att det skulle ta lite längre tid för honom att komma in i spelet, i det spelmässiga. Det har det verkligen inte gjort. Han får ju en sån som Christian Folin och blir liksom toppbacks bra. Folin har varit bra. Men det som är med Frölunda, de spelar lite annorlunda. De prioriterar defensiven, de spelar enklare, de går inte bort sig. De är mer kompakta, vilket en sån som Lasse Johansson som har varit bra. Jäkligt bra. Men han drar ju nytta av det. Folin drar ju nytta av det. För de här, går man bort sig lite så blir det inte sådana luckor bakom som det kanske har varit tidigare. Nu är man kompakta, man är tajta, man är snabba i sina spelvändningar. Frölunda just nu ser väldigt intressant ut. Ska bli spännande att följa dem de närmsta veckorna.
Vi pratar om utmanare till Växjö, Frölunda, Skellefteå. Det finns ju ändå rätt så skarpa lag som skulle kunna utmana om man fortsätter få rätt på grejerna över tid.
Givetvis är det så, men jag menar, det var inte länge sedan Frölunda, hade de förlorat typ 3 av de 4 senaste på hemmaplan. Jag var där när man förlorade mot Växjö och kände att oj, vad ska det här ta vägen? Frölunda, en stor klubb, förlorar de mot Leksand, mot Örebro efter uppehållet. Oj, då kan de vara indragna i bottenstriden. Och nu sitter vi och hyllar dem. Det säger ju lite om svängningarna som blir i serien.
Andreas Borgman har kommit in i laget. Det betyder uppenbarligen så pass mycket att ha en toppback som ändå avlastar och presterar på så hög nivå. Men nu är ju Borgman borta. Han tacklade Brock Little. Han blev avstängd också i 4 matcher och fick böta en jäkla massa tusenlappar för den här knätacklingen. Men när jag tittar på den så ska jag ärligt säga att, alltså, ja, jag kan förstå att han kommer in med kraft, men det kändes inte jättevårdslöst när jag såg det. Och jag såg inte, alltså, jag tyckte repriserna var ganska svaga.
Jag vet, jag håller med dig. Jag har varit förvånad till att börja med. Det är matchstraff. Alltså att det är matchstraff, det är ju liksom, Absolut, alla dagar i veckan, det köper jag. Och det finns ju flera, det har ju varit din diskussion där, det är helt beroende på vilket lag. Theo Sweetslot tycker att det inte ska vara matchstraff till exempel. Det finns flera som tycker att det ska vara matchstraff. Men fyra matcher och nyckelfaktorer brukar de ju lyfta fram som många olika nyckelfaktorer. Du sträcker ut benet, du gör si, du gör så. Här är egentligen att det är en onödig hög kraft ungefär. Jag tycker att fyra matcher är en hård avstängning för den smällen. Att det skulle vara matchstraff, det har jag, köper jag alla dagar i veckan. Sen vill jag också lyfta en sak till aspekt där. Jag såg att många liksom kritiserade Brock Little, att han är rädd och han inte vill ta emot tacklingen. Han viker in i banan för att det är den åkriktning han tar. Han viker inte undan för att han är rädd. Han ryggar inte tillbaka för att han är rädd. Så det där diskussionen att det är Littles fel, det är sånt jävla skitsnack. Det är Borgman som bär ansvar i den situationen. Med det sagt så tycker jag absolut inte att det ska vara fyra matchers avstängning.
Roger Rosengren frågar, hur oroliga ska Linköping vara i och med ett Brock Littles skada? Bör man värva och i så fall finns det något som LSE kan ha råd med på marknaden som kan ta Littles plats? Där ska jag svara direkt att hitta någonting av Brock Littles kaliber, det hittar Linköping Nej. Inte. Så hur oroliga ska Linköping vara?
Vi får väl använda David Rautio som en expert här. Och hur fasiken kommer David Rautio in på det här? Jo, jag kommenterade ju Oskarshamn mot Timrå i lördags. Och då har jag ju mina skärmar som är precis som jag tittar på. Och i ett powerbreak så kommer studion in och det sitter David Rautio. Han är liksom, ja, han vet ju att Jakob Johansson storspelar. Han har ju inget plan på att hoppa in i den matchen kan jag säga. Så han sitter lugnt tillbaka lutad och tittar på skärmarna och ser att oj, Brock Little, oh fy jäkla vilken smäll så där sen. Så tittar jag ner på honom, ja, vad säger de om smällen? Och så diskuterar vi lite kring den. Ja, men den är hård eller så där, bla bla. Det är matchstraff så. Men då sa han att han har ändå spelat i Linköping med Brock Little. Du, oh jäklar, är han skadad? Det kommer bli tufft för Linköping. Jag tror inte folk förstår hur jävla viktig han är för Linköping. Det är han som driver det här laget. Det tyckte jag var ganska intressant från en tidigare lagkamrat.
Hade inte du den bilden av Brock Little eftersom du ändå verkar så pass förvånad av det? Jag tycker att det har visat sig ganska tydligt. Brock Little var ju skadad för två säsonger sedan under längre tid i samband med att Bert Robertson fick sparken. Linköping gick ju skit under den tiden. Har inte det visat sig?
Jo, men alltså man tänker ju mer som en offensiv viktig spelare, men att han driver laget, att han är motorn liksom, det kan du ju, hade du sagt det om Marcus Ljung till exempel, Oskar Fantenberg, ja, men självklart, men att en sån offensiv spetsspelare ändå är med och driver laget, inte bara liksom, i Littles fall har man ju tänkt det, utifrån mål, men här var det som en motor i laget, alltså som driver på träningar och den typen av saker, det kanske inte är ingenting jag såg framför mig om Brock Little. Ja, jag har varit runt i Oskarshamn, jag har varit i Leksand, Karlskoga och Oskarshamn igen den här veckan. Och det är något som berör Svensson, det är lampkillarna. De kommer fram till mig, Mattias Sjödin i Karlskoga. Och dessutom så vart jag påhoppad i Leksand. I Leksand har jag hittat lampkillen, Chris. Hur är läget?
Mycket bra, mycket bra. Skön vinst idag.
Ja, men du, skötte du ditt jobb idag?
Felfritt. Jag tänkte på Johan Svensson hela matchen, så det var... Jo då, man var spänd och det gick bra.
Men hur upplever du arbetsmiljön ni är för er lampkillar numera efter Svensson har hängt ut er gång efter annan?
Nej, det är tufft. Det är ju någon fördröjning varje gång man drar den där spaken. Så man har den i bakhuvud hela tiden tyvärr. Men så är det, tuff bransch.
När du går på stan, skrattar folk åt dig, pekar de på dig. Hur är det numera?
Nej, men jag är ganska okänd. Man gör inte så mycket väsen av sig, så det är inte så många som vet om mig tror jag. Och det är väl tur det i en sån här liten by som Leksand. Det är väl som Jon Knut säger, att man vågar knappt visa sig ute på Hemköp om det går lite tungt. Och det gäller väl samma för oss där.
Hur har du någon hälsning till Svensson?
Jag tycker han får tagga ner lite på lampkillarna. Lamporna är en stor del av svensk hockey och absolut fler lampor till svenska folket tycker jag.
Ingen lampkille, ingen match.
Exakt.
Tack så mycket.
Tack.
Fy fan vilken underbar kille alltså. Alltså han kan ju få mig att vilja ha tillbaka lamporna i svensk hockey igen alltså.
Du ser det är eldsjälar liksom. Det är sådana som Chris och Max Sjödin i Karlskoga, det är de som bär hockey Sverige.
Det var ju väldigt roligt att du hade hittat lampkillen i Leksand där, och jag tycker det är bra att han liksom har fattat grejen att vänta med att trycka av den där knappen. Alltså det gillar jag verkligen att höra. Men jag har ju varit ganska hård mot dem, och jag hoppas att de kan förstå lite grann. Det gör de ju såklart, ja. Att de förstår den den tonen vi har i det hela. Men det var riktigt roligt att höra honom. Va? Så det var ju lätt roligaste den här veckan. Det behövde jag.
Men du har varit på Lammkillarna och jag brukar göra en rolig grej av att du hatar Örebro, vilket såklart inte är fallet. Men vi har fått en fråga från Adrian Lideus. Vad händer i Örebro egentligen? Inga förlängningar med nyckelpersoner, inga värvningar. Kan det ha att göra med att man inte kommer förlänga med sportchefen Niklas Johansson? Det behövs in ett par namn i denna trupp. Vet att marknaden är som den är, men när ska det lossna?
Men det är en bra fråga, så jag tror att de är någonstans i något statiskt läge där i Örebro, där man, jag tror så här att det är Bengt Sen som driver det just nu, och eftersom det inte hörs någonting gällande Niklas Johansson så är jag tveksam till om han överhuvudtaget blir kvar i klubben. Och någonting jag också är tveksam till är ju om Niklas Eriksson blir kvar i klubben. Jag tycker att det är för tyst om honom, och jag hör lite väl mycket om andra tränare som man undersöker. Jag vet att man har undersökt Johan Lundskog. Han är långt ifrån klar för Örebro. Men jag vet att han finns på listor, att Örebro tittar på honom som en potentiell tränare. Och har man väl börjat göra det, då är man ju ändå på jakt efter någonting annat. Jag vet att spelartruppen känner också lite samma sak, att det skulle kunna vara läge att gå vidare för Niklas Eriksson. Vi har haft ganska många år tillsammans här nu, att man vill hitta någonting annat.
Skulle man inte kunna slänga in Johan Hedberg i den leken också, Mora-tränaren? Skulle inte det kunna vara ett potentiellt namn för Örebro?
Ja, men verkligen, jag har känt att Johan Hedberg har känts SHL-redo i alla fall de senaste 2 åren. Redan efter första året där i Mora så tyckte jag att Johan Hedberg kändes hur redo som helst för SHL. Och det är klart, Johan Hedberg har ändå erfarenhet där borta från NHL och har varit både spelare och ledare där i NHL. Så att, jag tyckte att han var redo för SHL redan efter att han gjort succé första året i Mora. Så att, det kanske är dags för Hedberg också nu.
Ja, vi gav ju sågen till Tingsryd förra veckan. Det renderade ju att de vann mot både Västerås och Almtuna, men förlorade under söndagskvällen mot Kristianstad. Så var det kanske skönt för oss, alltså, att vi inte tar på oss för hög hatt där och säger att det är våran förtjänt. Men det var en bra vecka för Tingsryd då, får man säga.
Ja, men de vann ju mot Västerås borta och vann ju mot Södertälje borta, inte
Södertälje
minst.
Södertälje var det, inte Almtuna. Ja, jag tänkte Almtuna, helt rätt. Det var ju Almtuna förlorade mot Västervik efter att Almtuna vunnit mot alltså det är ju den här matcherna, vet du. Almtuna åker ju in mot Djurgården och så förlorar mot Västervik. Det är ju upp och ner ibland, vet du.
Ja, nej, men det blir väl en ganska stor urladdning för en klubb som Västervik att vinna mot Djurgården på Hovet också, och sen spela en hemmamatch mot Västervik som är mer på deras normala nivå, om man kan säga så. Det blir ju lite, och Västervik lite mer desperat, har haft en ganska tuff vecka. Man ledde med 3-1 mot Karlskoga hemma, föll ändå med 3-4. Så att Västervik är väl ett lag som det ändå har varit lite tufft för Martin Gudmundsson. Det har varit spelare som har försvunnit och nu har värvat Kristoffer Törngren också. Så att Västervik har en del att jobba med, känns det som.
Veckans match i Hockeyallsvenskan får vi väl ändå säga var Modo mot Löven. Och det är väl få lördagar som man har haft en bättre liksom rytm i. Det var först matcherna klockan 3 i SHL, sen var det 18 i SHL, eller i Hockeyallsvenskan för den delen också, om du ville se en match där, till exempel Västerås mot Djurgården. Och sen började den perfekta lördagstiden 20:45.
Ja, verkligen.
Modo mot Löven.
Va? Okej, så du gjorde inte så att du såg lite skidåkning eller vad det nu var på morgonen, någon alpint eller något sånt, sen fotbolls-VM och sen SHL-matchen klockan 3 och sen...
När börjar fotbolls-VM förresten?
Ja, det kan man fråga sig.
Jag har inte sett
alltså,
en frame därifrån.
Det är helt
sjukt
att det spelas det där just nu, men man sitter väl ändå och har det på bakgrunden i alla fall. Det gör jag i alla fall.
Men det var ganska intressant där det var ju Lars Lindberg och Fredrik Söderström som kommenterade den matchen, och då hade de Per Kent i en paus och Hinken, Gradin, båda sportchefer i Björklöven respektive Modo. Och Hinken, han var ju tydlig med att han skulle värva spelare. Vi har fått en fråga från Johan Jansson. Han då, Hinken, sa att han ville addera 4 spelare, alltså 4 spelare, målvakt, back och 2 forwards till det där Modolaget som är så jävla bra, ursäkta min svenska. Har du hört några rykten kring Modo? Vi börjar den ändan.
Marcus Vela, Västervik, vet jag att de är hur intresserade av som helst. Jag tror att Marcus Vela innan den här säsongen är över, att han landar in i Modo. Men jag får säga det, Theodor Niederbach, jäklar vad bra han har kommit in i Modo,
ja,
så
bra.
Snabbt och satt avtryck.
Men jag tyckte han, jag vet inte, jag tyckte han såg så mycket rappare ut. Och det ska man veta, att Hockeyallsvenskan, SHL, det är liksom, alla spelare åker ju i stort sett lika bra skridskor.
Men vet varför han så rappar ut? För att du har typ bara sett honom 45 sekunder per match, ja, i Rögle, så att du, ja, kan inte göra en bedömning ut efter han har sett ut matchvärmen.
Nej, men det är god poäng faktiskt. Men han fick en flygande start med dem och Mora, ett par mål där, och tyckte det var bra mot Björklöven också. Så att, men vilken fart de har i sitt spelmod då. Det är ju alla spelare, tycker jag. Alla som kommer in ser rapp ut. De lyfter på Björklövenspelarnas klubbor. De vinner de här åkduellerna. Jag tycker att de ser oförskämt bra ut, Modo.
Och då ska man ändå veta att en sån som Oskar Nordin, som man ändå räknade ganska hårt med, många pratar väldigt gott om honom, att han inte har funkat i år, att han är utlånad till Östersund nu. Jag hade ju räknat med att han i alla fall skulle vara en tredje center i det där laget.
Theo och Marenis. Marenis, ja, också.
Absolut, men kolla en sån som Theo Jakobsson som går in på Riley Woods plats i powerplay, och det känns som han aldrig har gjort någonting annat. Okej, okay, han är inte lugn, på Riley Woods klass, men alltså, allting kuggar ju i på ett så jävligt bra sätt för Modo, så du kan slänga in en Theo Jakobsson i deras powerplay och det ser bra ut.
Och en sån som Ingman spelar ju på en nivå som han inte var i närheten av i fjol. Han har nog varit sjukt stukad efter att jag hyllade honom för ett par tre säsonger.
Vänta. Jag vill inte höra någon hyllning till Josef Ingman för dig överhuvudtaget. För sist du gjorde det, så bara sluta. Prata inte om Josef Ingman. Jag kan säga att han är bra. Nu stannar vi där.
Jag ska inte förstöra hans karriär igen.
Nej, det ska du inte. Det tog 3 år att hämta sig från det.
Ja. Ett av de första avsnitten i poddens historia så hyllade jag Josef Ingman som en blivande landslagsspelare, och sen har det gått käpprätt åt helvete. Så att, ja, du har helt rätt. Men vi flyttar över till Björklöven, och de dras ju med en del rätt, ja, de är skadetuffa sådana. Är Björklöven, ja, vad ska jag säga, hur bra är de, tror du? Alltså om man jämför, om man sätter
dem på sin högsta nivå, så är de bra. Då är de bra. Men jag tycker att det blir lite för tunt när man saknar Olofsson, man saknar Fredrik Andersson. Man tvingas låna in lite folk från Teg. Ludvig Wistén har ju spelat i både Björklöven och Vita Hästen under november månad till exempel. Och bara kommit in som det där enmatchlån. Och det är väl lite... Ja, ja. Jag ska inte säga det. Det är väl inte hela världen egentligen. Men jag tycker det är lite... halvknepigt att han gör det. Men Björklöven, jag tycker att de blir lite sköra när man får de där skadorna. Att man inte har det djupet, framförallt i forwardsbesättningen. Tycker jag inte man har det djupet, utan man kanske hade varit i behov av att värva in någonting. Man tog in Oliver Johansson ganska tid under säsongen. Det var väl en jäkla tur att man gjorde det egentligen. Och det blir intressant att se var man står när man får tillbaka Fredrik Andersson och Olofsson här inom ganska kort, tror jag. I alla fall Olofsson kommer tillbaka, och sen hoppas jag att Fredrik Andersson får den motorn han ändå har visat sig vara i det här laget under de senaste åren. Det är ganska påtagligt.
Jag tror att Björklöven, jag vet, det är, att snacka slutspel nu, det blir rätt, det är rätt töntigt. Men Björklöven för mig är ett lag, ett slutspelslag, för de känns ganska tunga och rätt jobbiga, och så här, skulle kunna vara grisiga i en bästa av 7-serie. De skulle kunna grisa ner mod, och förstår du?
Ja, men det var ju egentligen det de gjorde förra året. Alltså, du, ja, såg ju sådana som Bedouin och Rahimi, och nu har de fått Linus Kronholm också på backen. Jag tror också... har ganska elaka backar på det sättet. Ja.
Men det här, när man då pratar mod, och så går det inte att prata om dem. Ja, Dickinson såklart, som man måste prata om. Men backen, alltså Näsén och Bernat. Fy satan, vad bra de är. Alltså när de parspelar i anfallszon, de åker ju bara, de åker som att det är allmänhetens åkning och lägger lite sköna passningar. De är så jäkla skickliga.
Tycker du att Näsén ska spela i SHL som det ser ut nu nästa säsong? Alltså han skulle kunna göra det i mod såklart, men om mod inte går upp.
I rätt miljö, tror jag. Definitivt. Ja, men herregud. Men är du liksom på den nivån i Hockeyallsvenskan, så ska du spela i SHL, givetvis. Sen har han varit där, visst, tidigt i sin karriär, gick direkt från ettan till SHL med Oskarshamn. Under rätt förutsättningar, i en rätt miljö, i en rätt roll, definitivt. Det ultimata vore ju att ha den rollen i Modo, om nu Modo går upp. Då tror jag att det skulle bli succé.
Ett lag som har lite skador i Karlskoga, som du var och bevakade i fredags. Jag älskar när man bara ser dig komma in där en fredagkväll och kommentera Hockeyallsvenskan. Och jag ser ju på dig att du uppskattar det ganska hårt, ja, det själv också.
Det är för jävla roligt faktiskt. Bara få hänga med det Hockeyallsvenska gänget. De är väldigt tajta, det här Simor-gänget som kör både framför och bakom kameran. Och liksom glida med Harald Lyckner i Karlskoga, det borde... Det är en ynnest. Han går bara in var han vill, förstår du? och bara gå in och så gick vi in i Karlskogas tränarrum och surra lite med sjukgymnasten där och skoja lite där och någon fys, du vet, så här, så att alla har det här, det är liksom så. Ja, då går vi in och sätter oss i deras tränarrum i den här slitna IKEA-soffan liksom, men tränarna är inte där. De har en genomgång med laget liksom. Jag är ju aldrig inne när jag gör SHL, så är det väldigt sällan jag är inne i tränarrummet, så jag känner mig lite så här obekväm med det. Och så kommer de in, Johan Schultz där och vad heter, hjälp mig med namnet nu,
Helmersson.
Ja, det, förresten, vi spelar ju Norr-VM tillsammans. Det var första gången vi såg på många år. Men det är, det är sånt förtroende, för de vet ju att nej, men de här, det finns en ömsesidig respekt mellan dem, och får bara gå runt dem med Harald och surra med alla. Det är rätt, man blir glad liksom.
Ja, och någonting jag blev glad för när jag hörde Harald i fredags var ju hur han faktiskt pressade på mot Patrik Zetterberg också med det här med Ålund. Ja. Han visar ju en riktig journalistisk ådra här nu efter 10 år i TV.
10 år, det är väl mer än så han har varit i TV, tänkte jag säga. Ja, men faktiskt jävligt bra. Nu svär jag en del också, förlåt mamma. Men han, för Zetterberg var ju så här, det var ju på tal om att de hade träffat då Håkan Åhlund på Arlanda. Och Zetterberg var så här, jag kan inte kommentera alla rykten. Vadå alla rykten?
Men hur
rykten?
Mycket rykten är det? Alltså, det var ju som en tränare, jag ska berätta en anekdot där. Det var ju i somras, det var en tränare som kom fram, jag behöver inte namnge honom, men alltså... Skulle börja sätta upp podie efter träningarna. Ja, det är den här möjligheten ni har att nå mig. Annars får ni inte nå mig. Det blir för mycket ringande. Men så sa jag, men hur många gånger brukar vi ringa dig från riksmedia och utöver den lokala? Ja, det är väl inte. Det är väl en 3 gånger du har ringt sen jag tillträdde. Ja, precis. Hur många gånger ringer Aftonbladet? Ja, det är väl lika mycket. Det var märkligt när man skulle sätta upp ett podium efter träningar, och det var den möjligheten man skulle ha och nå tränaren.
Nej, men det gjorde han det bra faktiskt, och pressade med Patrik Zetterberg. Och då, han ska ju bli pressad såklart, för att han har ju kastat Thomas Pannanen under bussen med tanke på att man träffas, som varit inne på, Håkan Åhlund på en sån offentlig plats. Men när jag ser Västerås första halvan av den matchen, så finns det ju ingenting som talar för att det kommer bli något överhuvudtaget Västerås. Det var ju så ostrukturerat. Man tog återigen onödiga utvisningar. Frycklund hade jag, det sa jag faktiskt inför tredje perioden till Stefan Klement som jag kommenterar. Hade jag varit Thomas Pannanen så hade jag petat Frycklund i tredje perioden, för jag tror att hela laget hade mått väldigt bra av det. För jag tycker han är så fruktansvärt nonchalant och spelar liksom på en 50-70% i nivå. Och det blir liksom, det drabbar hela laget tycker jag. Så att jag, nu kom de igång rejält i sista perioden framför allt, och då fick man väldigt drag i grejerna. Och det tog man ju med sig hela vägen in mot Djurgården dagen efter i lördags, och vann den matchen med 2-1, vilket är imponerande.
Och Karlskoga, de gjorde ju en riktigt taktisk grej där i slutet när man började få till ett spelarbrott. Det var ju Barklund där som la en riktigt fin pizza i egen zon.
Ja. Vad ska vi kalla den? Taktisk pizza av högsta klass, eller?
Ja, det tycker jag verkligen. Ja,
det var roligt, för då har vi ju då, så att då kan jag sitta och se matchen, och så ropar jag ner till bussen då. Jag har en knapp så jag kan prata med bussen. Du, spola tillbaka lite, säger jag. Fan, det ligger någonting på isen där. Det ser ut som någon har spilt kaffe. Så börjar jag tänka, spilt kaffe? Då måste någon ha kastat in en kaffekopp. Jag ser ingen kaffekopp. Och har man kastat in en kaffekopp så borde kaffe ha flygit iväg någon annanstans. Så då sitter jag och Nannebror, som han heter, i bussen, den här, de är jätteduktiga de killarna. Spola tillbaka, spola fram, spola tillbaka, spola tillbaka, spola tillbaka. Där, nu kommer det. Spola fram. Den jäveln spyr. Och så, när vi får reda på det, när vi ser då att det är en som spyr, då ser man att den här Barklund, han åker upp för att liksom stänga yta och vänder bakåt, och så bara precis kastar han upp den här. Är helt sinnessjukt det.
Ja, alltså jag tänker tillbaka, Zinedine Zidane hade väl någon spya han drog i samband med att han drog en riktigt viktig straff i ett världsmästerskap en gång i tiden. Bara drar av en spya och sen så trycker han in bollen i mål.
Så du säger Barklund är hockeyns svar på Zinedine Zidane?
Ja, det skulle jag säga.
Men på Karlskoga där, väldigt imponerande. Man har alltså 10 spelare in för matchen borta. Hjälbert bland annat går av i den matchen, får en tackling av Jimmy Jansson Lorek. Och jag har fortfarande svårt att säga Lorek, för jag tycker bara att det är Jimmy Jansson. För det, han är Jimmy Jansson för mig. Men det är så här Ginesjö Karlsson i man ska inte ta dubbelnamn när man gifter sig liksom.
Nej.
Det skulle vara coolt om jag hade gjort det. Då hade jag hetat Sanny Illstad Lindström.
Det lät ju ändå. Ja, men varför behöll du Lindström?
Ja, Sanny Illstad eller?
Ja, det hade varit en fin.
Ja, Ja, det hade varit en fin hyllning kanske. Eller hyllning, det hade varit fint kanske. Men jag har svårt för den där Jimmy Jansson. Men Jimmy Jansson, Lorek då, klev upp och tacklade Hjälvert. Och det var ju så befriande på något sätt att jag kommenterade. Och det var ingen som var arg. Det var en tackling som ändå tog upp mot huvudet på Hjälvert. Jag vet inte om alla som håller på Karlskoga var på den matchen och inte såg sändningen. Men jag förväntar mig när man tar ställning för att ja, men okej, Jimmy Jansson, nej, jag tycker att den är okej liksom, när den tar i huvudet. Då brukar det vara en 20-30 notiser som dyker in och folk är arga och man håller på det ena eller andra laget. Inte en notis. Ja?
Nej, det är hockeyallsvenskan det. Men du, vi måste prata Djurgården som Västerås. Du var inne på att de slog Djurgården här på lördagen. Alltså Djurgården har ju, det är ju kraftigt grus i maskineriet, det är ju en underdrift att säga, det har vi varit inne på tidigare nu. Vi var inne på att man tog ändå ganska mycket poäng förra veckan, men nu tar man ju inte särskilt mycket poäng, man har ju förlorat mycket matcher på sista tiden och jag känner ju så här när jag ser Djurgården nu att dels hackar ju spelet, nu tar du inte poäng. Alltså seriesegern, den är i princip rökt som det är nu, vi har inte ens hunnit halvvägs in i serien.
Du menar att Modo, har de, jag såg du skrev någonting på Twitter under lördagen, har Modo liksom, är det seriesegrarna, är det kanske lite tidigt att slå fast tyckte jag?
Ja, men det är klart att det är tidigt att slå fast, men alltså det är bara att göra matematiken. Modo har alltså snittat över två, jag tror man har 2,42 poäng per match just nu. Jävlar, det är inte alltså hållbart, det är inte hållbart. Nej. Men om man kliver ner kanske på 2,0, vilket är rimligt för ett topplag och av den digniteten, då måste Djurgården resten av säsongen alltså upp och snitta på de poängen som Modo hittills har levererat, alltså typ 2,3-2,4.
Det gör man absolut inte, så är det. Och det är ju, vi pratade med jättemycket förra veckan, det är ju ett spel som hackar, de har ingen fart i spelet, de får alltid möta fem spelare, de spelar upp och så spelar de tillbaka. Det får liksom ingen fart. Och kommer man igenom, då är det någon fin aktion av Linus Klasen eller Olle Lisso eller du vet någon av Rensfeldt som tycker jag är faktiskt väldigt bra. Det är väl den som faktiskt håller en jämn nivå i Djurgården. Men det finns ju ingen struktur. Och det här är en intressant fråga. För Djurgården har man sagt att vi ska äga spelsättet, eller hur? Det har du hört tidigare. Oavsett vilken tränare som kommer så är det vi som äger spelsättet. Så vi har ju hängt ut Fagervall, det gjorde vi hårt förra veckan och sa att det kanske inte riktigt är den ledaren eller den taktiken man behöver. Men du har ju klubben som äger ett spelsätt.
Och vem är det som äger spelsätt? Vem är det som driver det då?
Men det är Tobias Persson som driver det spelsättet. Så att har man frångått det? Alltså det är ju en rätt bekant fråga. Och nu har man ju tillsatt en sportråd med bland annat Andreas Enqvist, Jakob Josefsson, Tommy Bostedt och lite ganska tungt folk liksom. Och när de ser Djurgården spela så måste de undra, vad fasiken är det som händer? Vad är problemet? Spelsättet, coachningen, det kommer genomlysas allting. Så att den här närmsta veckan ska bli intressant att se om det kommer ske någonting i Djurgården också.
Tror du att Fagervall är en sån som att, tror du att de hade kunnat skicka honom som det ser ut idag?
Det tror jag definitivt. Absolut. Jag menar, Djurgården, de ska ju tillbaka, kanske inte till vilket pris som helst, men i stort sett. Och om det då inte funkar med tränaren så tror inte jag man kommer vara sena och riva det plåstret.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Från det plåstret till ett annat plåster som ska rivas av. Får vi se om du river av det på 5 poäng eller hur du gör. För du ska få gissa på en spelare. Jag har fått en inskickad av en kille som heter Fredrik. Jag kommer inte säga något efternamn eller någonting. Om du nu skulle känna igen vilket lag han eventuellt håller på eller liknande.
Absolut.
Så vi kör av en klassisk här. 5-4-3-2-1 poäng. Och då börjar vi på 5 poäng. Han är född samma år som ett av de nuvarande SHL-lagen grundades och han delar även smeknamn med en annan spelare i SHL sen tidigare som har sin tröja i taket. Dock inte i samma klubb.
HV71 känns ju företag tidigare namn, skuggan i taket. Nej, fortsätt.
Ja, denna spelare bar allt som oftast nummer 17, men inte i landslaget där han även hunnit vara assisterande tränare.
På 17 har varit assisterande. Ja, jag kommer skriva ner ett svar.
Vi har fått ett svar på 4 poäng. På 3 poäng. Passningsgeniet från Västerås vann poängligan i dåvarande elitserien och belönades med ett proffskontrakt i Schweiz där han fortsatte ösa in poäng. Ska du säga vilken den schweiziska klubben är också nu eftersom du har haft rätt?
Friburg, och så fick han ett proffskontrakt. Jag tror faktiskt att han hade ett proffskontrakt i klubben han var innan han drog också faktiskt.
Ja, det kan jag nog intyga att han hade. Han var nog rätt välbetald också. På 2 poäng. Denna SHL-tränare spelar bara för ett lag under sina år i elitserien och har nu sin grabb i det laget. Ska du säga numret på grabben också för att briljera lite?
Nummer 7, rightare.
Bra. Och på 1 poäng. Var fullkomligt dominant i allsvenskan och bidrog med sina 65 poäng starkt till att Leksand tog sig tillbaka till elitserien 01-02. Och vem är det vi söker?
Mikael Challe Karlberg.
Helt rätt. Bra jobbat där. Vad tog du det på? Assisterande i 3 kronor eller?
Att han var, jag tänkte att det var, jag började assisterande i 3 kronor har han varit. Och så började jag tänka Ragnarsson, Marcus Åkerblom. Så kom jag på, just det, han var ett år. Det här är en luring. Och så kom jag på Mikael Karlberg. Då kom jag på att han kallas för Challe. Och det var det på 5 poäng. Challe Berglund har ju tröjan i taket i Hovet.
Jättebra jobbat där. Och innan vi avslutar, jag tar det som vi börjar med. Sätt in 21 kronor på 123-383-1484, alltså Börje Salmings ALS-stiftelse, och gör det nu. Även om du väntade förra gången, gör det nu.
Ja, helt rätt. Tack för att ni lyssnade den här veckan och vi hörs igen nästa måndag. Ha det bra. Hej då.
Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.